Gott nytt år från min sida. Tack detsamma. Roligt att se er. Jag heter då Anders Olina, en av tjänarna här i församlingen. Jag ska idag predika om ett av mina absoluta favoritämnen, nämligen korset. Jag ska utgå från en vers från första Korintherbrevet 15, vers 3 och 4. Det står så här, och vi läser i Jesu namn. Det är en apostel som heter Paulus som har skrivit så här. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus, alltså det betyder Jesus, dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna. Söker du efter ordet viktigaste i ditt bibellexikon så hittar du ett ställe. Och det här stället. Ordet viktigast finns, det är ingen slang utan det är Jesus som använder en annan formulering. Finner du också i Matteus 23. Men just ordet viktigaste så finns bara en gång i hela Bibeln. Och det måste ju betyda någonting, har jag lärt mig i min lilla logiska vandring framåt. Och Paulus väljer inte bara att uttrycka det här stället som det viktigaste utan som det allra viktigaste. Och då får jag då med min IQ ungefär 75 för mig att det måste vara någonting som är väldigt väsentligt och viktigt. Och han säger till och med så här lite tidigare i vers 2 att om inte korinterna fattat vad det är frågan om är det till och med onödigt att de har kommit i tro. Och då blir man lite skakig och nervös på ålderns höst. Men vad är det då Paulus syftar på? Vad är det som är det allra viktigaste? Och han sa det, att det allra viktigaste var att förstå att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han uppstod på den tredje dagen också enligt skrifterna. Och jag har sett och jag har observerat på distans med kikare och allt annat man ser igenom att många kristna går omkring och är onödigt förbryllade och förvirrade idag. Många drivs av religionens krav och samhällets prestationskrav som så lätt smittar av sig på ens privata tro. Att vi många gånger så går vi omkring med prestation. Vi har bett för lite, vi har bett för mycket, vi läser Bibeln allt för lite och de andra sakerna som både du och jag kämpar med. Jag vet inte om du någon gång har känt lite press på dig som kristen. Jag och pastorn. Det är ju lugnt, bra att vi har en sån sund församling. Men många gånger så blir det lätt att vi smittar av oss samhällets tankesätt på hur det ska vara som kristen. Vi på något sätt drivs av att är du kristen så måste du be. Är du kristen så måste du gå i kyrkan och det har du lärt dig för du är här idag. Och är du kristen så måste du göra det och du måste göra det. Men vi måste minnas att lagarna om dessa två riken, om vi säger världens rike och Guds rike, de är som natt och dag om vi egentligen går och läser vad det är frågan om. Därför har vi funderat att det kan vara på plats att dyka ner djupt i det här ämnet och lite försöka bena ut vad är det som Paulus egentligen vill säga med det här. Vad var det egentligen som hände där på Golgata? Hur i all sin dag kan det påverka människor ännu idag? Jag har träffat människor som har blivit kristna. Jag träffar en del lite så här gangsters, förbrytare, kriminella. Så man ber den där enkla bönen till Jesus och sen ser man mitt i allt på något märkligt sätt hur deras liv förändras. Hur i all sin dag är det möjligt att en människa som dog för 2000 år sedan påverkar människor än idag? Att om man var väldigt god manipulatör och hjärntvättare så var en ganska kraftig sådan om det nu håller 2000 år senare. Att människor som har levt på ett sånt sätt att de hatar sina medmänniskor. De hatar människorna runt omkring sig. Och så plötsligt får de möta denna Jesus. Och så slutar de att hata människor. Plötsligt, för istället så börjar de älska människor. Hur i all sin dag är det möjligt? Det är väl inte ens möjligt. Och det är väl det som det är frågan om. Eller till exempel människor som får möta denna Jesus. Och så väljer de mitt i allt att få ut på missionsfältet. Och leva där resten av sina liv. Där ingen materiell vinning eller egentligen någon form av Facebook-status finns att nå överhuvudtaget. Ändå så väljer man att göra det. Och vad är det egentligen som driver dessa människor? Och vad är det som har hänt dessa människor? Och det är lite det som vi ska dyka in idag. Och jag tror För att vi ska på något sätt förstå vad det här är frågan om, så behöver vi förstå vad Jesus gick igenom på Golgata kors. Det var en av de mest brutala, man nästan kan säga att det var den mest brutala form av avrättningar som fanns och som kanske har funnits. Jesus valde frivilligt att gå igenom det här. Han skulle kunna vid något tillfälle ha sagt till översteprästen, jag råkar säga lite fel om första tre åren. Jag är inte den jag säger, sa det mig vara. Okej, så översteprästen, jag tänkte säga något fult där, men ska inte säga i kyrkan. Stick iväg. Och så skulle jag lugna ner sig efter ett tag. Men Jesus höll fast vid sin övertygelse om att han var den han var, sa det sig vara. Och det ledde till, jag läste igenom min grekiska bibel faktiskt inför den här predikan. Så jag läste igenom den här grekiska texten som har att göra med korsfästelsen. Också läste lite historiska dokument om själva den här korsfästelsen. Vad det egentligen innebar, vad Jesus rent fysiologiskt hamnade att gå igenom. Och det var ganska brutala saker och jag rekommenderar kanske närmast att se Passion of the Christ för att få en någorlunda beskrivning om vad det handlade om. Men för mig som en logisk, tänkande, filosofisk, mänsklig natur har jättesvårt att förstå att en sund, klok, vis människa frivilligt skulle gå igenom det Jesus gick igenom. När han först blev piskad en 40 rapp, jag läste att de piskade oftast de här fångarna så att de nästan dog. Först då så slutade de piska den här stackars fångarna som skulle gå ett svårare öde till mötes. De hade sån här ganska hård romersk piska med sån här blyklumpar och benklumpar på sig. Så piskade de sönder rygg och ben och så vidare. Och sen så förde de då Jesus i det här fallet då till korset. Och då körde de genom spikarna, en genom handleden, en genom andra handleden och sen en genom båda fotlederna. Det var det alltså som Jesus frivilligt valde att gå igenom. Och man kan fundera ur ett logiskt perspektiv att om Jesus hade en sån egen baktanke att det här gör jag för att känna mig cool och bli på något sätt uppmuntrad, en legend och allt det där, så måste det funnits lite enklare sätt att använda sig av. Tycker jag, som en logisk tänkande filosofisk man. Men Jesus valde i alla fall att gå igenom det här. Och då får jag en sån känsla att det finns något högre syfte, någon baktanke genom varför Jesus gick igenom denna helvetiska tortyr som det ändå var frågan om och denna hemska avrättningsform. Och jag skulle vilja summera lite vad jag tror och vad Bibeln säger att hände när Jesus dog på korset. För det gjorde han till sist. Jag skulle summera det på något sätt genom att använda de här tre stycken spikarna som någon form av symbolhandling. Det var en spik genom ena handen, en spik genom andra och sen en då genom foten. Om vi talar först om spik 1 och det viktigaste av dem alla som du borde bli lite glad om när du ser. Och det var att Jesus dog för våra synder. Man borde bli lite glad när man tänker på det i alla fall. Alltså, det står ju så här i Kolosserbrevet. Det är väldigt vackert beskrivet. Jag läser lite längre än vad som finns där. Men det står så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Vad ens det kan tänka betyda, kan du fundera. Också er har han gjort levande med Kristus. Och nu kommer det viktiga. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Är det någonting som gör mig lite smått fascinerad och nästan lite kär här på kvällskristen? Det är ju den här tanken att Jesus har tagit mina synder och spikat fast dem på korset. Alltså, allt dumt som jag har gjort, all den här på något sätt inre otillfredsställelsen, allt på något sätt den här kravfyllda naturen som man har bärt inom sig så många år. Där man har gått, de första 18 åren i alla fall, man har gått och försökt göra massa saker för att bli accepterad i samhället, bli accepterad bland sina vänner. Men det tomrummet som egentligen är muren mellan dig och Gud har funnits kvar oavsett vad jag har försökt att göra. Att för min del var det i alla fall när jag böjde mig inför korset då i Helsingfors för x antal år sedan. Som jag bara kände att den här muren mitt i allt, den otillfredsställelsen, det tomrummet jag bar på min insida, mitt i allt bara ströks bort. Och det är det som hände när Jesus dog på korset. Han tog denna mur och han rev ner den så att du och jag kan få frid och en relation med Jesus. Och för att beskriva det lite tydligare finns en intressant berättelse i Matteus 18. Och jag grävde fram, där riktigt djupt grävde jag mitt grekiska lexikon. Och så läste jag lite vad det egentligen betydde den där berättelsen. Det är en välkänd historia som många av er kan, både på 3-4 olika språk. Men det står där om en man som var skyldig x antal euron, för att tala moderna termer. Det är från 21 framåt, Matteus 18. Och det står, det är Petrus då som har fått en stor uppenbarelse att nu ska man inte förlåta 3 gånger utan nu ska man förlåta 7 gånger. Och då säger Jesus att inte ska du förlåta bara 7 utan 7 gånger 70, och det var ju någon sån evighetssymbolik där. Och hans huvudsakliga poäng var att man alltid ska förlåta. Men han drar sedan en liknelse som jag tycker är ganska stark. Han säger så här att därför är himmelriket likt en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. Han vet inte hur bra koll han haft på sina pengar och inte så bra verkar det som. För när han började granskningen så hittade han att en man skyllde honom 10 000 talenter. Och 10 000 talenter räknar ut är cirka 4 miljarder euro. Och då funderar jag, har man riktigt koll på sina skulder hit och dit om man har en sån på en sätt uppenbarelse där mitt i allt. Eftersom han inte kunde betala, yllatus, befallde hans herre att hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad, ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Och nu det skulle gå till. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och han gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Några intressanta detaljer som kanske inte du har tänkt på i den här berättelsen. För det första, siffran, Jesus talade på arameiska, det visste ju många av er. I den arameiska tiden då Jesus levde var 10 000 det största talet som fanns. Det betyder, det Jesus sa det, han drog till den största siffran som fanns. Och sen tog han också den största egentligen summan som man kunde beskriva det stora talet till, nämligen talent. Alltså tog Jesus till det största talet som fanns och sa att så mycket var han skyldig. Ungefär de 4 miljarder räknar ut att det. Och för det andra så är fundersam att den här herren är egentligen en ganska fin bild på Gud också. Han var ganska nådefull. För det första var han troligen, lånade inte han 4 miljarder på en gång. Om inte han skulle köpa något land någonstans eller betala bort någon utlandsskuld. Men det är inte sånt man gör nu för tiden. Men det kan ju hända att han var skyldig 3 miljarder. Och så kommer en dag, hör du min herre, nu är lite kaffekassan slut, det ska behöva ännu en miljard. Och säger herren, okej, vi gör så. Slänger han ut 1 miljard till. Alltså för min del så tyder det på, eller visar det, mycket nåd Gud har med oss. Att fast vi har stora skulder och fast vi gör bort oss hela tiden så har Gud stort tålamod med oss. Men framförallt är det mest fascinerande med den här historien, det är att den herren stryker ett streck över hela skulden. Vilket förstås är bilden på vad Jesus gjorde på korset. Att han bara strök ett streck över den skuld som den här mannen hade. Och på samma sätt så stryker han ett streck på din och min skuld när vi kommer till Jesus. Så, ni ser så deprimerade ut så vet inte om ni hör på en annan predikan eller något sånt. Eller går det dåligt i Snake eller vad ni håller på med. Alltså det är goda nyheter det här alltså. Att när Jesus dog på korset så strök han nu över alla synder som vi har gjort. Och Romarbrevet 3:23 så säger så här att vi har alla syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står där som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Alltså nu vet jag inte hur du tänker så här med gåvor och sånt annat. Fick någon en julklapp? Nej, så. Kan be för er här efteråt om jag är så illa ställt. Kan ändå vara kvar någonting från god julvasen, någon potatis eller något sånt. Hur som helst, om du någon gång har fått en gåva. Vi måste få med lite så här, interaktion här. Du har fått en gåva. Tänk det. Om du någon gång har fått en gåva så är det väldigt sällan, tror jag. Om du antingen är lite girig eller lite dum. Så går du till affären och frågar, den här har jag fått, får jag betala den? Det verkar som helt nyheter för dig. Jag tror i alla fall att väldigt sällan går tillbaka med den här gåvan och säger, hör du, den här gåvan fick jag av min broder Johannes, ska jag få betala den? Att gå någonstans och kanske är lite snäll och fråga, ja, men får jag betala lite tillbaka till dig? Så går du till Johannes, eller i mitt fall då till Johannes, eller till din vän som har fått gåvan. Men du går ju inte till Rolex-affären och säger, hör du, här 5000 euro, den här fick jag ett julklapp, jag måste betala den. Okej, okay, det var väldigt dålig bilmärke, ingen fattar någonting alls. Men alltså var frågan som det handlade om. Att om vi har fått en gåva så ska vi inte gå och själva betala den. Och det är det som det handlar om, frälsningen. Vi har fått det som en gåva från himmelen. Och då ska inte vi använda vår tid till att försöka oss själva betala det som Jesus har betalat åt oss. För jag tycker i alla fall, om jag ger dig en gåva och sen ser jag dig dagen efter springa till Rolex affär och betala den, då blir jag lite sårad och ledsen och kanske inåt. Och det är så med Jesus också. Varför ska vi springa omkring och försöka betala det som Jesus har betalat åt oss? Så vi har en konklusion här på första punkten. Att om vi accepterade Jesu verk på korset blev vi i Guds ögon helt fria från synd. Och det tycker jag var nästan värt ett amen. Alltså när du väljer att acceptera det Jesus har gjort, vad betyder det? Jo, det betyder att du ödmjukar dig inför honom. Oh, det är ett svårt ord, jag vet inte vad det betyder. Jo, men jag kan förklara. Det betyder att du säger, Jesus, hjälp mig. Du får den uppenbarelsen att jag klarar inte riktigt av det själv, utan jag behöver hjälp av någon annan. Och jag tror det är det frågan om. Den uppenbarelsen om att jag kan inte uppnå den inre tillfredsställelsen själv, utan jag behöver hjälp från någon. Och då går vi till Jesus och Jesus säger, I will take care of that baby. Och så stryker han, sträcker över allting och så du frikänner i Jesu namn. Och så, det var lite engelska, men det var ungefär, lycka till, det går bra för er. Spik nummer två. Jesus möjliggjorde för oss att vi blir födda på nytt. Alltså att bli av med sina synder, det är så här chill och nice, alltså det är trevligt på många sätt och vis. Men det som är väldigt sån här, ska vi säga, tillfredsställande, det är när vi blir fyllda, vad vi säger, vi härliga pingstvänner, vi säger vi blir fyllda med den helige ande. Det betyder egentligen att, jag måste läsa om vad jag själv tycker att det betyder. Det betyder alltså att om någon är Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Jakobs brev säger så här också, att i sin kraft födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem han har skapat. Och jag slänger till bibelvers från Johannes 3 och 5. Amen, amen, säger jag dig, den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Jag tror att en sak som man glömmer bort ibland när vi talar om frälsningen, det är den här, ska jag säga, delen av att bli född på nytt. Där vi från att vara fylla av den här otillfredsställelsen och allt det andra skräpet som har flyttat in och knackat på oss och säger fula saker till oss och skvallrar och sånt, så blir fyllda med den heliga ande. Och vårt sätt att tänka förändras. Vårt sätt att agera förändras. Från att vara den här själviska, egocentrerade varelsen som bara säger jag, mitt och löneförhöjning och sånt, så börjar vi mitt i allt tänka på lönesänkning. Inte så många av oss kommer dit ännu, men vi börjar mitt att bry oss om saker som inte bara är jag. Vi börjar mitt att bry oss om våra medmänniskor och sådana saker. Och jag tänker mig lite så här små lustigheter på en sak som jag var med om här om året. Det var en god vän till mig som blev kristen. Och efter han var kristen så får jag en dag ett samtal av honom. Han säger så här till mig: Anders, varför gör det så ont i mig när människor svär? Och jag sa någonting om anden och lite fint och pingstaktigt. Så. Men det som var intressant med den här historien, det var fyra saker. För det första hade min vän varit kristen i 2 dagar. För det andra så svor han mer än någon annan människa någonsin har träffat förr. Alltså 3 svordomar per mening. Och också när han kom till kyrkan. Så en riktigt så ohelgad fin människa. För det tredje, jag hade inte sagt åt honom att man inte fick svära som kristen. Det är onödigt, vi tar upp det. Det kommer inte upp sen när människor har kommit till Gud. Låt dem svär på så länge de nu vill. För det fjärde, han har varit på ett möte. Jag hade inte heller träffat honom personligen efter han hade blivit kristen. Men ändå så kontaktade han mig, det var en måndag kväll. Och jag minns han hade lite trauma i rösten. Han sa: Anders, varför är det så ont i mig när människor svär? Och jag tror att det har varit ett resultat av att en helig ande kom in och fött honom på nytt. Vi börjar tänka på ett annat sätt. Det är som att en del av Guds egen natur flyttar in i oss. Det är det som det handlar om i Galaterbrevet 5. Andens frukter. Givmildhet, generositet, kärlek, frid och gästvänlighet och allt det andra som vi så mycket älskar här i församlingen. Hoppas jag. 2 systrar, pastorsfruar. Men det som händer automatiskt, för det är ingenting vi pressar fram, utan det är ett automatiskt resultat av att den helige ande bor i oss. Det är klart att en process, och enligt Filipperbrevet är en process som är livslång, för det står att vi ska arbeta med bävan och fruktan på vår frälsning. För vi blir av med våra, förlåt lite religiöst skrivet här, men jag skriver så här ändå, att vi blir av med våra kötsliga laster, alltså som vi tidigare levde och tänkte. Och vi får ta del av de egenskaper som Gud själv besitter. Och vad innebär det då att bli född på nytt? Och försök tänka i sådana här banor, på ett nyfött litet spädbarn. Du blir inte nervös nu att du ska bli det när du blir kristen. Men den här inre människan på ett sätt blir det som ett spädbarn. Tänk inte tänk som något negativt här nu, bara onödigheter, utan tänk som något positivt. Att tänk att hela boken har blanka sidor. Hela din framtid kan du forma på ett nytt sätt, på ett bra sätt. Ett nytt liv börjar och vi har alla möjligheter att göra det mesta beroende på vilka beslut vi fattar. Konklusionen har jag skrivit här. Då vi ger Gud vårt hjärta, ger han tillbaka en del av sig själv till oss. Det är väldigt fint sagt. Alltså, då du ger Gud ditt hjärta så blir du född på nytt och du får ta del av de egenskaper som Gud själv besitter. Sista punkten, sista spiken, någonting vi måste tala lite mer om i Guds församling ibland, det är att Jesus banade en väg för oss i himlen. Det är vårt huvudsakliga mål, det är att komma till himlen. Jag vet inte om det är ditt, men det är mitt. Och jag längtar dit, ofta. All den här mödan, den här jobbiga vandringen som det ändå kan vara här ibland. Jag vet inte om du har haft någon sån dag. Nej. Men jag hade den till exempel i förrgår när man var lite sur och besviken och skällde ut lite människor här och där i misstag. Förlåt mig, Jonas, Daniela, Jeanette, Julia, Henka. Så. Men det är sånt som händer, för man är ju som man är. Mest kött och lite ande. Men det handlar inte om mig, utan det handlar om Gud i mig. Och Gud har bestämt till och med om mig att jag är på väg dit, till himlen. Och jag tror ibland så måste vi ha vår blick, som Kolosserbrevet 3:2 så fint uttrycker det. Blicken fäst på det som är där ovan. Sträcka våra tankar lite längre framåt. Att det finns någonting mera än vad som är på den här jorden. Och jag tycker om den här berättelsen, en av de absolut färgstarkaste berättelserna som jag tycker vi har i Bibeln, i Lukas 23. Den här rövaren för en sista konversation med Jesus på korset. Och Jesus har just blivit mobbad, han har blivit mobbad av äldste. Han har blivit mobbad av fariseerna och de laglärda av folket. Han har blivit lämnad av sina lärjungar och det var hans mor och Johannes och någon till kvar där på hans sida. Men innan han ger upp andan så får han en sista konversation. Egentligen säger Jesus bara en sak, men det är en ganska fin sak. Vad är det han sa? Jesus får den här förfrågan av en av de här rövarna. Och det står i Bibeln. Eller det står inte alls i Bibeln. Men jag har läst att för att bli korsfäst så var det bara de värsta brottslingarna som led. Oftast våldtäktsmän och mördare. Så denna våldsman så vänder sin blick mot Jesus. Och så säger han så här. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarar, och ni måste tänka att Jesus i den här situationen, han har varit misshandlad, han har den här törnekransen som har penetrerat in i hans skallben. Han har varit slagen, han har varit hånad, han har burit den här balken tills han föll på marken med den här 40 ungefär kilo tunga grejen på sig. Och han har blivit fastspikad. Och han svarar till den här fången. Han skulle kunna säga, men skyll dig själv. Gud skulle kunna sagt det till oss också, skyll dig själv. Men Jesus svarar så här, sannoliken säger jag dig, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Man säger på ett sätt att idag är det fest i himlen och du är hedersgäst. Jag tror det är viktigt att vi kommer ihåg det här. Att vi kan ha tunga dagar, vi kan ha jobbiga dagar. Det kan vara elände och det kan vara Sodom och Gomorra bakom kvällskvisten. Och allt annat som händer oss. Och ibland blickar mot Jesus. Och vi vet att en dag så ska vi stå framför Jesus. Och han ska döma oss för det goda och det dåliga som vi har gjort. Och att stå där sen framför Jesus. Tänk så här. Så tänker jag när jag läser min bibel. Det är så att alla människor ska stå inför Jesus. Jag tror att varenda människa kommer ha en liten tid då de är i himlen. För alla ska stå framför Jesus. Och han ska döma oss allihopa. Men det är bara de som har accepterat det som Jesus gjorde på Golgata kors som får lämna kvar där. Tänk dig att när du står där inför Jesus så säger han till dig, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Eller med andra ord, du har accepterat det jag gjorde för dig på korset. Kära vän, låt inte Jesus död ha varit förgäves för dig. Låt inte Jesus tortyr, väg, det enorma lidandet som han fick utstå. När han till och med blev frånskild från fadern själv på grund av att han bar all världens synd på sig. Låt inte det vara förgäves. Utan acceptera det verk som Jesus gjorde för dig. För det står så här i Uppenbarelseboken 21:1-4 att jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud redo som en brud och som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Det som förr var är borta. Kära vän, till sist. Satsa ditt liv på Jesus. Som vi sa i början, sen skapelsens tid så är det alltid hållit att gå med Gud. Och därför tycker jag Hebreerbrevet avslutar hela på sätt, den långa utläggningen om Jesus. Så han avslutar det på ett väldigt fint sätt i kapitel 12:1-3. Han säger så här, att när vi har en alltså en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidanden. utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Tänk på Jesus. Det var det vi gjorde, hoppas jag, när vi tog nattvarden. Tänk på Jesus, annars tröttnar vi. Tänk på han fick gå igenom för dig och mig. Tänk på piskrappen, tänk på spikarna, tänk på törnekransen. Ta inte ditt liv för givet. Du levde seriöst. Ödmjuka dig omgång, gång efter gång inför tronen. Be ut bönen, Herre, ske din vilja i mitt liv. Låt mig, Herre, leva varje dag för dig, Jesus. Låt dig uppfyllas av den heliga ande. Prisa honom i lovsångar och i böner. Kom samman, vänner, i hemmen, borta var ni än är. Och ha den här tiden då ni tillsammans hyllar denna Jesus. Som har gjort så mycket för dig och för mig. Halleluja. Har vi en slutkonklusion här? Och det har vi visst. Att all vår möda, våra svagheter och alla våra prövningar väger lätt i jämförelse med vad som väntar i himlen. Låt mig avsluta bara med ett av mina favoritbibelställen och det är apostlagärningarna. Det är när Stefanus har blivit stenad. Och det står ju om Jesus att han sitter på Guds högra sida och ber för oss. Men då står det om Stefanus när han just har blivit stenad och avrättad. Så står det att han får en himmelsk syn strax innan han dör. Och så står det om honom så här. Att jag ser tronen och jag ser Jesus stå på Guds högra sida. När en Guds kämpe kommer hem till himlen, då ställer sig Jesus upp på sina fötter och tar emot honom. Låt det vara så när du kommer hem till himlen. Låt oss be.